Du lyssnar på Bli säker-podden och den här veckan ska vi prata om en ny teknik som kanske kan hjälpa oss att verifiera äktheten i bild- och videomaterial i en tid då allt mer är AI-genererat och kanske också manipulerat. Det börjar ju närma sig källkritikens dag. Faktiskt idag när ni lyssnar på detta. Och aldrig tidigare har det varit så viktigt att hålla koll på vad som är äkta och vad som är oäkta.
Mm. Och det blir ju allt mer komplicerat. För 2 år sedan då kunde vi prata om att man skulle kolla efter kännetecken i bilder. Så som att det var 6 fingrar på en hand och liknande. I och med att tekniken har blivit bättre och bättre har de tricken försvunnit. Och nu är det kanske till och med så att någon känner att eftersom jag inte hittar de där tecknen, då är det tecken på att bilden inte är AI-genererad. Men så kan vi givetvis inte tänka. Vi behöver nya, bättre lösningar. Och även om jag inte är helt säker på att lösningen som vi ska prata om i veckans huvudämne är någon silver bullet som kommer lösa allt, så är det åtminstone ett steg på vägen mot att kunna lita lite mer på det som våra ögon ser. Det är det vi kommer in på i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och släpps på just källkritikens dag.
Inspelat den 12 mars, dagen innan. Mm. Innan det så ska vi prata om annat, så som att Karin och Nikka återigen har varit på hotell. Och då vet vi hur det är. Vad vi får höra i podden då?
Ja, jag ska bara ta det här väldigt snabbt. För i förra veckans podd, då pratade vi om problematiken kring hur hotellkedjan Best Western hade hanterat dataläckan. Inte att det var problematiskt att de hade läckt datan i sig, vilket det givetvis också var, men framförallt hur de hade hanterat den. Och nu i veckan så blev det ännu lite värre för min egen del. För när jag skulle checka in på ett nytt Best Western-hotell som jag inte hade bott på tidigare, då fick jag ett mejl där det stod att jag kunde checka in online. Men modernt. Det mejlet...
Mycket modernt.
Ja, det kom inte från Best Westerns egen domän. Det kom från avsändaren noreply@muse.li.
Är inte det en Pokémon eller någonting?
Det låter mer som en Pokémon än som en hotellkedja. Och det länkade till en webbsida på domänen email.muse.li där de ville att jag skulle knappa in kompletterande uppgifter inklusive mitt passnummer. Och jag tänkte, det finns ju inte en chans att jag gör det efter att ni har läckt min data. Och jag var ju rädd att det här var ett nätfiskemail som jag fick från bedragarna i och med att det kom från en sån här till synes helt orelaterad domän. Men det var faktiskt på riktigt. Det var ett riktigt mejl som kom. Men de mejlade från en helt orelaterad domän, vilket gjorde att för min del så var det svårt att avgöra. Är det här ett äkta mejl eller är det här ett mejl som bedragare har skickat till mig i och med att de har mina kontaktuppgifter? Det vet vi ju sen för förra avsnittet att de har kommit över. Och sen det som gör situationen smått bizarr. Jag trodde inte att jag skulle se något liknande så här 2026. Men på inloggningssidan där jag tror att de som arbetar med systemet för att hantera bokningar loggar in, då stod det på fullaste allvar så här. Citat: "Make sure you are on app.muse.com in the browser before entering your information." Slutcitat.
Ja. Ja, det gäller där att eventuella phishing-försök där, eller de som försöker klona webbsidan, ändrar domänen då så att vi inte blir lyhörda på den uppmaningen där.
För om de sätter upp en nätfiskesajt, då har de ju full kontroll över vad som står där, inklusive domänen som visas. Eller de kan plocka bort den där rutan helt och hållet. Och det är av det här skälet som vi så ofta påminner om vikten av att använda en webbläsarintegrerad lösenordshanterare som enbart fyller i inloggningsuppgifterna på domänen där de sparades.
Vi går vidare och pratar om chattkontroll. Det var ett tag sedan, men det är ju en ständigt pågående diskussion. För just nu så vill Europaparlamentet förlänga chattkontroll 1.0. Och det är ju någonting som vi tidigare har hört att det inte skulle vara möjligt.
Mm. Och varför vill de förlänga chatkontroll 1.0 då? Jo, det är för att förhandlingarna kring chatkontroll 2.0, de pågår. Det är framme vid det som kallas trilogförhandlingar, där Europaparlamentet, de som vi röstar fram specifikt vilka personer vi vill representeras av, rådet där de olika regeringarna väljer vem som ska representera länderna, och EU-kommissionen, de håller på att förhandla kring chatkontroll 2.0 som ska ersätta chatkontroll 1.0. Chatkontroll 1.0 är ju den redan befintliga lagstiftningen som gör att tjänsteleverantörer har ett undantag i privacy-regleringen som gör att tjänsteleverantörerna får skanna privata meddelanden i syfte att hitta barnövergreppsmaterial. De får ju oavsett vad skanna saker som är publika på sociala medier och liknande, men chatkontroll 1.0 säkerställer att de får skanna efter barnövergreppsmaterial även i privata meddelanden. Inte i totalsträckskrypterade meddelanden, för där kan de ju inte skanna, men om de inte bygger in bakdörrar. Men den här frivilliga skanningen som har pågått i flera år, det är den som möjliggörs av chatkontroll 1.0, och det är den som nu måste förlängas för att det undantaget som chatkontroll 1.0 ger, det löper ut den 3 april 2026 egentligen. Och eftersom det löper ut troligtvis innan förhandlingarna kring chatkontroll 2.0 är färdiga, så meddelade Europaparlamentet nu i onsdags att de vill förlänga chatkontroll 1.0 till den 3 augusti 2027. Och det är det som görs nu, åtminstone om Europaparlamentet får sin vilja igenom. För nu ska det här också dras med ministerrådet och EU-kommissionen i trilogförhandlingar. Men nu i veckan, de meddelade i alla fall Europaparlamentet sin syn på det hela, och de skickade ut ett pressmeddelande där det stod så här, fritt översatt till svenska.
Samtidigt som ledamöterna stöder förlängningen av undantaget anser ledamöterna att de frivilliga åtgärderna måste förbli proportionerliga och riktade, och att det inte bör tillämpas på kommunikation med totalsträckskryptering. De menar också att det inte bör vara tillåtet att scanna trafikdata tillsammans med innehållsdata. Enligt ledamöterna ska den teknik som används för frivillig upptäckt av barnövergreppsmaterial, det vill säga SESAM, endast tillämpas på material som redan har identifierats som sådant eller flaggats som potentiell SESAM av en användare, en betrodd anmälare eller en organisation. Åtgärderna ska riktas mot användare eller specifika grupper av användare som av en rättslig myndighet har identifierats som rimligen misstänkta för att ha koppling till SESAM.
Och det innebär alltså att den här förlängningen, om nu Europaparlamentets linje blir den som gäller, kommer innebära begränsningar där inte det skannas lika brett som det görs idag. Och det är kanske klokt, för vi fick ett ganska bra exempel på konsekvenserna av den väldigt breda skanningen i en artikel som The Guardian publicerade i slutet av februari 2026, där de rapporterade om vad som sades i en rättegång mellan Meta och New Mexico, delstaten i USA. The Guardian rapporterade så här, fritt översatt till svenska.
Metas användning av artificiell intelligens för att moderera sina sociala medieplattformar genererar stora mängder oanvändbara rapporter om fall av sexuella övergrepp mot barn, vilket dränerar resurser och hindrar utredningar enligt tjänstemän från den amerikanska Internet Crimes Against Children-gruppen, förkortat ICAC. Vi får en massa tips från Meta som bara är skräp, sade Benjamin Zwiebel, specialagent vid ICAC-gruppen i New Mexico, under sitt vittnesmål förra veckan i delstatens rättegång mot Meta.
Zwiebel exemplifierar också med att material som inte är kriminellt, till exempel tonåringar som pratar om vilken kändis som de tycker är snyggast, felaktigt flaggas som potentiellt barnövergreppsmaterial. Så när det kommer till just den här automatiska rapporteringen, då är den fortfarande problematisk. Det är fortfarande massa saker som fångas som inte är barnövergreppsmaterial. Och jag har ju framförallt pratat om det här ur perspektivet att det kommer vara folk som ja, får material rapporterat in felaktigt om sig själva och de ja, säkerhets- och personliga integritetsriskerna med det. Men det finns ju en aspekt till och det är att ifall de som arbetar med de här utredningarna dränks av en massa AI-slask, för det här är ju ett nytt exempel på AI-slask, massa felaktiga rapporter som är rent skräp enligt då Benjamin Zwiebel, då gör ju det också att det blir problematiskt. Så vi kanske inte behöver fler anmälningar, vi behöver fler bra anmälningar. Sen ska vi faktiskt också prata om en relaterad sak på sätt och vis. Det är relaterat till Meta. En nyhet som briserade förra veckan och som vi inte lyfte upp i podden då, vilket en av våra lyssnare var väldigt förvånad över. Varför pratade ni inte om det här? Och ja, jag vet faktiskt inte varför vi inte pratade om det. Möjligtvis bara för att Meta inte kan, de kan knappt överraska längre. När jag hörde att Meta hade tagit fram sina egna AI-glasögon, då tänkte jag, vem i hela friden skulle frivilligt bära dem? Men ja, i förra veckan då publicerade Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet en artikelserie där de exemplifierar problematiken som uppstår när folk går runt med de här glasögonen som faktiskt säljs i Sverige. Har du funderat på att sacka ett par Meta AI-glasögon?
Nej, verkligen inte. Vad ska jag ha det till?
Nej, men du kanske vill ha dem här i podden. Det ser häftigt ut i videoversionen som numera också finns på Spotify. Ja, nej, men det är i alla fall AI-glasögon. De säljs av Synsam i Sverige. Och de har en inbyggd kamera och en inbyggd mikrofon för att kunna använda AI för att berätta mer om det du ser och det du gör. Den här kameran är inte aktiv som standard utan man måste aktivera den med hjälp av en knapp eller ett röstkommando. Men risken finns ju att det där röstkommandot detekteras felaktigt. Vi pratade här om året om en tvist mellan, eller en grupptalan ska jag säga, mot både Apple och Google där användare hade av misstag triggat röstassistenten och då kände att inspelningar hade skickats till Apple och Google som inte borde ha skickats till dem. Vilket ju är nackdelen med att kunna trigga någonting med rösten. Det är hög risk för feltriggning. Vilket vi kan anta att ha skett i de fallen som Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet rapporterar om här. Sen finns det också en liten indikatorlampa som alltid ska blinka när kameran är aktiv. Men där har journalisterna på Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet kunnat konstatera att den går att manipulera så att den inte tänds. Den stora nyheten som de kommer med, det är dock vad som händer med det material som spelas in, antingen medvetet eller oavsiktligt, alltså när kameran och mikrofonen triggas. För det är inte någonting som bearbetas lokalt i glasögonen. Det är inte ens någonting som bearbetas lokalt i mobiltelefonen som glasögonen är kopplade till, utan det är någonting som bearbetas i det ganska diffusa molnet. Och det behandlas på ett sätt där faktiskt mänskliga granskare har tillgång till det. Lite som vi pratade om förra veckan med Googles lösning, där Google skrev klart och tydligt, skicka inte in konfidentiell information här. Meta, de är också tydliga med att mänskliga granskare faktiskt kollar på det material som samlas in. Och de skriver så här i sina användarvillkor.
Meta kan i vissa fall granska din interaktion med AER, inklusive innehåll i dina konversationer eller meddelanden till AERna. Sådana granskningar kan ske på automatisk eller manuell väg med en mänsklig granskare. Slut på direkt citat. Alltså den svenskan AIR och AIerna. Bara det gör ju att jag inte vill använda Meta.
I de här villkoren står det också att tredjepartsleverantörer kan användas för att förbättra tjänster och funktioner. Och då kommer vi till det kanske absolut mest intressanta, nämligen att Meta använde en tredjepartsleverantör i Kenya för att analysera de här inspelningarna. Där tredjepartsleverantörens medarbetare berättade att de hade fått tillgång till att se väldigt mycket känslig information, inklusive information från sovrummen där man kan anta att de här glasögonen har triggats av misstag. Det som är kanske mest intressant ur vårt perspektiv, det är ju frågan om huruvida den datan som överförs då skyddas korrekt. För att det är ju personuppgifter som överförs. Och de personuppgifterna, de överförs så att de tillgängliggörs för tjänsteleverantören och deras tredjepartsleverantörer. Jag visste inte att Kenya låg i EU. Hade ingen aning om det.
Nej.
Och jag visste heller inte att Kenya låg på listan över länder som har adekvat skyddsnivå. För ja, det finns länder utanför EU som har adekvat skyddsnivå så att det går att tillgängliggöra datan där. Men Kenya, de finns inte på den listan. Om uppgifterna hade överförts krypterat dit och bara lagrats på en server som stod där och snurrade, då hade det kanske inte varit något problem. Men det går ju inte, för att poängen med att uppgifterna, bilderna, videoklippen överförs till Kenya, det är ju för att någon ska titta på dem och bedöma vad det är som händer för att träna de här AI-lösningarna. Så den måste tillgängliggöras där. Det är bevisat att den har tillgängliggjorts där, men den får inte tillgängliggöras där. Så om någon hade funderat på att skaffa ett par sådana här fräscha AI-glas... Nej, ska jag inte säga. Inte fräscha. Ett par AI-glasögon från Meta. Tänk till två extra gånger. Fundera på vem det är som ligger bakom dem och om du verkligen vill ha sådana glasögon på dig som en del av din vardag. Och sen givetvis, det här är i första hand ett lästips. Gå jättegärna och läs den här granskningen hos Göteborgs-Posten eller Svenska Dagbladet.
Vi går då vidare till veckans huvudämne, och när det kommer till AI-genererade bilder då, ska vi använda ordet. Så bara det är ju, man får ju en liksom nästan rädsla inför framtiden, att dels har du problemet med att det skapas bilder som inte är på riktigt, det har aldrig hänt. Mm. Men vi har också andra problemet att saker som händer och hamnar på bild eller video och sprids, det är bara avfärdas som att det är AI-genererat.
Just det. Det kanske är ett lika stort problem. Ja. Att plötsligt litar vi inte på någonting. Och vi har ett väldigt färskt exempel på det. För att Carl Bildt twittrade 8 mars en bild på en del av ett amerikanskt radarsystem. Han skrev så här, fritt översatt till svenska, från en kombination av engelska och emojis.
Det är uppenbart att Iran riktar in sig på avancerade radarstationer och tidiga varningsanläggningar i regionen. Här är vad som finns kvar av en avancerad amerikansk radar i Jordanien.
Gruppanmärkningsfunktionen på X började snabbt användas för att påpeka att den där bilden, den är AI-genererad. Och så var det lite nedlåtande kommentarer i Twitterflödet där under också. Men SVT Verifiera, de granskade den här bilden och sen publicerade de en artikel där de konstaterade att nej, den här bilden är inte AI-genererad. Den här bilden är äkta. Det är ju precis sådana här saker som vi måste fundera på, som du lyfte. Ja, vad händer egentligen om vi plötsligt inte litar på någonting? Om vi bara utgår från att allting är AI-genererat. Vad händer då med vår bild av världen?
Ja, bild.
Ja. Ja, vad finns det för lösning på det här då? Ja, det finns en lösning som kan, inte en lösning, det finns en teknik som kan bidra till att lösa delar av problemet. En teknik som kallas Content Credentials och som är utvecklad av C2PA, The Coalition for Content Provenance and Authenticity. Där ingår bland annat Adobe, BBC, Google, Meta, Microsoft, OpenAI och Sony. De har tagit fram den här öppna tekniken som syftar till att kunna säkerställa bilders och videoklipps proveniens, alltså varifrån kommer de. Och autenticitet, är det en äkta bild eller ett äkta videoklipp? Sen som en bonus så har också den här tekniken börjat användas för att tagga AI-material. Och det här är faktiskt det stället där jag stötte på tekniken först. För du minns avsnittet vi gjorde här om månaden där vi frågade ChatGPT, kan du generera en bild av oss två med all information du har av oss?
Du menar det avsnittet där ChatGPT genererade en fantastisk bild på Kalle Nicka som trollkar och en något mindre fantastisk bild på mig som...
Ja, du fick dubbla mikrofoner i alla fall.
Ja, det fick jag ju säga. Mm.
Men de bilderna, jag laddade åtminstone upp min på LinkedIn, för det var en LinkedIn-trend som gjorde att vi gjorde det överhuvudtaget. Och då la LinkedIn till en liten symbol där det stod CR. Och om man klickade på den CR-symbolen, då stod det så här.
Information om källa eller historik finns tillgänglig för detta medium. AI har använts för att generera hela denna bild. App eller enhet som används? ChatGPT. Innehållsuppgifterna har utfärdats av OpenAI.
Och det är för att när ChatGPT genererar bilder, då läggs det också in en digital signatur från OpenAI som driver ChatGPT med just den här datan strukturerat enligt det sätt som den här C2PA-tekniken eller Content Credentials föreskriver. Det är sen data som kan tolkas av plattformarna där innehållet publiceras. Så om en kompatibel plattform, en plattform som har lagt till stöd för det här, till exempel då LinkedIn, ser att det finns en sån här content credential information i bilden, då tolkar plattformen det och lägger till en sån här liten ikon som användare kan klicka på för att visa mer om den bilden, inklusive information om vem det är som har lagt in den där informationen, vilket då i OpenAI:s fall är OpenAI. Kommer du på några tydliga nackdelar med den här lösningen, Peter?
Jag tänker ju att det är så fort någonting sparas om eller ändras så försvinner ju den informationen.
Ja, ifall bilden omkomprimeras då försvinner den informationen. Om någon skulle vilja manipulera den där bilden, då skulle den personen kunna plocka bort hela den där content credentials informationen så att den inte finns där. Och det skulle gå att ta en skärmdump av bilden också. Då följer inte den informationen med. Så det är inget sätt för att garantera att alla bilder som genereras av OpenAI har den där märkningen. För precis som det går att beskära bort visuella märkningar så går det att ta bort den där signaturen. Men det som inte går att göra, det är att manipulera signaturen. Den är där. Och den går inte att manipulera. Den är kryptografiskt signerad av OpenAI. Så ingen utomstående kan manipulera det som visas där i. Till skillnad från övrig metadata om bilden. Det finns ju massa metadata i bilder. Var de har tagits, vilken kamera som användes. Det är ju sånt som går att manipulera. Men just den här content credentials-datan, den går inte att manipulera. Det som dock är... De två stora sakerna, det här med AI, det är bara en bonus. Men de två stora sakerna, det är proveniensen och autenticiteten. Och med proveniensen, då handlar det alltså om varifrån kommer egentligen den här bilden. Och då kan den som är ett nyhetsmedia välja att signera sina bilder så att användare kan se att det är från dem det kommer. BBC är till exempel med i det här samarbetet. Och de kan, om de vill, signera bilder som publiceras så att om någon kopierar bilden och lägger upp den på en kompatibel plattform, till exempel LinkedIn, då dyker den där content credentials-symbolen upp, den där CR-symbolen. Det är till och med så att organisationer som är med i det som kallas IPTC, International Press Telecommunications Council, de kan få ta del av ett WordPress-tillägg som gör att alla bilder som de laddar upp till sin WordPress-baserade webbplats signeras automatiskt med deras certifikat. Ett sånt certifikat måste de skaffa, det kostar några hundra lappar per år. Men då kan det automatiskt signeras alla bilder som publiceras. Och varför är det så viktigt att det görs i själva publiceringsverktyget, Peter?
För att de tenderar ju till att, när man laddar upp saker i dem, att radera all sådan information.
Ja, och sen komprimeras de om. Så varenda version av bilden måste få den där signeringen. Men det här gör i alla fall att de bilder som signeras kan verifieras varifrån de kommer av användaren. Om bilden visas på en kompatibel plattform, då lägger plattformen själv till informationen direkt i gränssnittet så att användaren kan se den. Men om det är en webbplats eller en plattform som inte är kompatibel, då kan användaren själv kontrollera om det finns några sådana här content credentials sparade i bilden. Då behövs ett webbläsartillägg, för den här tekniken är inte inbyggd i webbläsarna än, men det finns ett webbläsartillägg för Chromium-baserade webbläsare, till exempel Chrome, Edge, Brave, Vivaldi, som gör att du kan högerklicka på bilden och sen välja att visa om det finns några content credentials sparade där i. Eller när det gäller bilder så går det också att helt enkelt ladda upp dem till en sajt som heter verify.contentauthenticity.org. Det ligger en länk i show notes för att där se den här informationen. Men vi ska komma ihåg, det här berättar bara vem det är som har publicerat den eller vem som säger sig ha publicerat den. Huruvida du sedan litar på den som har publicerat det, det är ju upp till dig. Men det är ett sätt i alla fall att se varifrån kommer den här bilden. Och jag tänker att i framtiden skulle just det här exemplet med Carl Bildts inlägg på X kunna vara behjälpligt där. För att om det hade varit till exempel då BBC som publicerat bilden, då hade X kunnat lägga till att det här är en bild från BBC, vilket i alla fall minskat risken att användare anklagar bild för att ha lagt upp en AI-genererad bild. Sen har vi den andra delen, nämligen det här med autenticiteten, äktheten. Och den här lösningen är gjord för att det ska gå att spåra en bild hela vägen tillbaka till kameran där den togs. Jag trodde inledningsvis när jag läste om det här att detta är någonting som kommer kunna användas av användare för att spåra bilden hela vägen tillbaka. Men jag har insett att nej, det här handlar snarare om att de fotografer som jobbar för mediehusen ska kunna använda den här tekniken för att verifiera för mediehusen att deras bilder är äkta och inte tagna på något sätt manipulerade på ett otillåtet sätt. Vi kommer ju aldrig komma ifrån problemet att bilder kan vara stageade. Det garanterar det här inte på något vis. Men det går i alla fall att säkerställa att bilden är en bild som har tagits på riktigt. För att det ska funka krävs en kompatibel kamera. Sony har några sådana. Nikon har några sådana och Leica har några sådana. Leica har dessutom lagt upp ett väldigt bra exempel som vi länkar till i våra show notes där man kan se hur det funkar. För med den här tekniken, då sparas inte bara vilken kamera det var som tog bilden, utan också alla ändringar som har gjorts på den. Den här tekniken förutsätter att du då använder en kompatibel kamera från första början och en kompatibel app för att bearbeta bilden, till exempel Adobe Photoshop eller Adobe Lightroom. Om du använder en icke-kompatibel kamera, då kan du fortfarande spara ändringarna som du gör med ditt bildbearbetningsprogram. Men det kommer stå att bilden i sig, den kom från en osäker källa. Det är oklart varifrån den kom från första början. Men poängen är att all ändringshistorik sparas. Så det går att se vad det är en fotograf har gjort. Om en fotograf till exempel har klippt bort en del av bilden, då sparas ändå det som var originalet, åtminstone en komprimerad version av det, tillsammans med den nya bilden. Så att den som granskar bilden kan backa tillbaka och se, ja, vad var det som hade klippts bort? Det där känner jag ju för övrigt att kommer leda till många misstag. Ja, ja. saker kommer att gå att återskapa i ännu större utsträckning än tidigare. Och det här är lite det som gör att jag tror att det här är framförallt något som kommer användas i relationen mellan fotograf och mediehus. Inte mellan mediehus och mediekonsument. Men Leica, de har lagt upp ett väldigt bra exempel där man kan se hur en bild togs och sen manipulerades för att ändra. I det här exemplet då står det tydligt att bilden den togs av en Leica-kamera, en M11-P. Och sen manipulerades den i Photoshop där det redigerades med filter eller stil och ändringar av färg eller exponering. Och det står tydligt också att det är Leica som går i god för att bilden togs med en M11P-kamera och att det är Adobe som går i god för ändringarna som gjorts i Photoshop. Ett annat skäl till varför jag inte tror att det här kommer slå på bred front, det är att själva systemet för att komma igång, det var lite mäckigt. Jag kollade på vad som skulle behövas för att använda någon av mina Sony-kameror och konstaterade att det går inte för de är inte kompatibla någon av dem. Men du Peter,
ja.
Du har två kompatibla kameror.
Jajamensan.
Ja.
A7-kamerorna i olika varianter är ju kompatibla.
Ja, men då nya A7-kameror. A7 Mark 4 och A7S Mark 3.
Just det, finns det någonting? Och senare, finns det någonting annat än...
Nu tycker jag att du ska vara snäll här, Peter.
Ja.
Men för att du ska kunna dra nytta av den här funktionen, att ett mediehus ska kunna verifiera kameran hela vägen, bilden hela vägen tillbaka till din kamera, då måste du också skaffa ett certifikat. Och då står det så här på Sonys webbplats.
När bildmaterial, stillbilder eller video tas skapas en digital signatur av kameran för att bevisa att bildmaterialet togs med kameran och den lagras i det tagna bildmaterialet i realtid. En uppgraderingslicens för digital signatur måste skaffas, aktiveras och användas för att det ska gå att verifiera att bildmaterialet togs med kameran.
För att du sen ens ska få köpa du köper ett certifikat, då måste du också bekräfta det här.
Bekräfta att du antingen arbetar för en nyhetsorganisation eller att du är en fotojournalist, fotograf, videojournalist, videograf som kräver kamerans digitala signaturfunktion för att tillhandahålla bilder till nyhetsorganisationer.
Och den licensen, den ligger på 472 kronor och 25 öre per år.
Ja.
Men ändå någonting som jag tror att nu rapporterar du inte från krigssituationer så ofta. Eller jag vet inte hur hett det brukar bli i bilhallarna där du rapporterar. Men jag kan tänka mig att det är värdefullt framförallt där. Så den här lösningen är framtagen som en öppen lösning som alla medverkande produkttillverkare och liknande kan använda för att verifiera äktheten. Och sen tror jag då som sagt också att den här andra delen med att se vem det är som har publicerat bilden kommer vara någonting som gynnar oss mediekonsumenter för att vi ska kunna veta varifrån kommer egentligen den här bilden. Men det har redan upptäckts problem. Inte problem i själva standarden, men i sättet som hittills åtminstone en kameratillverkare har implementerat den. Användaren som kallar sig Horshack på DP Review, eller Horshack är det kanske på DP Review, skrev att han hade kunnat använda sin kamera, en Nikon Z6 Mark 3, för att manipulera en bild så att det ändå stod att det var en sådan kamera som hade tagit den. Alltså han kunde göra så att en bild som inte var tagen av kameran ändå stod att vara tagen av kameran. Och anledningen till det, det var att han hade hittat en bugg i kamerans multiexponeringsfunktion. En inbyggd funktion i kameran som tar flera bilder med olika exponering och sammanfogar dem så att det blir en bild med högre dynamisk kontrast. Problemet var att den här inbyggda funktionen gjorde det möjligt för den här forumanvändaren att lägga in en kompletterande exponeringsruta, eller möjligtvis byta ut den, med ett eget budskap. Och det han gjorde, det var att han tog ett sånt där AI-genereringsverktyg och bad det generera en bild på en pugghund som flyger ett kommersiellt jetflyg. Sen tog han den rutan och la in den i en annan sån här exponeringsruta. Fick kameran att sammanfoga allt till en färdig bild som kameran signerade att vara tagen med en Nikon Z6 Mark III. Och det här går ju enkelt att bevisa, för han har lagt upp bilden. Och mycket riktigt, när man granskar den, då ser det ut som att det här är en bild som är verifierad av Nikon att är tagen med deras kamera. Även om det är en uppenbart AI-genererad bild på en hund som flyger ett flygplan.
Söt hund.
Ja, en väldigt söt hund. Det här är ju som sagt ett problem med Nikons lösning, och de har försökt att åtgärda det. De har meddelat att de ska åtgärda det åtminstone. De har revokerat, återtagit giltigheten för de certifikat som har funnits i de kameror som har kunnat missbrukas för att manipulera bilder. Men där upptäcker vi ett annat problem, nämligen att de här bildverifieringssajterna, både den officiella och Adobes, kontrollerar inte om certifikatet är giltigt. Så det står fortfarande att den här bilden som är tagen med en kamera som kunde manipulera bilden är giltigt. Det ska direkt komma upp att nej, det här är en bild som är tagen med en kamera vars certifikat har återkallats. Men så ser det inte ut. Återigen ett problem med tekniken. Så den är inte riktigt mogen än. Det kommer behövas ytterligare förbättringar. Men jag ser ändå det som ett litet steg på vägen mot lite större möjligheter att avslöja äktheten eller manipulation av bilder och videoklipp. Kommer det att vara en silver bullet som fixar alla problem? Absolut inte. Men har jag något bättre förslag på lösning? Nej, det har jag faktiskt inte. Skulle jag få det? Det låter väldigt osannolikt, men om det skulle dyka upp en bättre lösning, då är jag i alla fall säker på att vi kommer rapportera om det här i podden som handlar om säkerhet på nätet bland annat, och som försöker göra Sverige lite säkrare för varje vecka som går. Så det är väl om något ett gott skäl till att prenumerera podden, för då får du all uppföljning också som vi upptäcker kring den här tekniken som ju faktiskt har börjat användas. Alltså den finns ju på LinkedIn, så du kommer se mer av den. Men vi fortsätter att hålla ett vakande öga på den om du lånar oss ditt öra en gång i veckan. Varje fredagsmorgon, nytt avsnitt, Bli säker-podden 06.00 på YouTube och i din poddspelare. Tack så mycket för att du har lyssnat.